Jag skulle aldrig byta. Aldrig byta.
Mm. Vad är det som gör att man trivs eller trivdes på mjölbosten?
Säkert den där mjölbostandan och någonting som finns i väggarna som de talar om. Och sen hade vi ju bra personal, fina sköterskor, allt från sjukhusbiträden till sjukskötare. Och sen hade vi otroligt fina läkare som gjorde nog allt vad de kunde för patienterna. Så det var nog det.
Hur upplevde du mjölbostandan, Helsemaj?
Jag har nog alltid trivts väldigt bra. Först när jag kom så tyckte jag att men det är ju gammalt sjukhus. Hur ska man klara det här jobbet här? Men, och sen reagerade jag för den där andan. Det var så underligt familjär och alla tänkte på vård och patienter och på varandra. Och det var liksom en trevlig anda. Och det var nog det som gjorde att jag stannade här. Först tänkte jag nog att när kan man faktiskt jobba här, att det lät så. Väggarna var ju gamla och slitna och så det där patienterna var då ofta i privata kläder och jag tyckte det lät så, eller verkade lite annorlunda än vad man var van med, men plötsligt så fann man sig väl till rätta där.
Vad var det som gjorde liksom den där mjölbolsta andan? Vad gjorde man?
Jag säger det har vi ofta funderat på, då säger jag att det. Till exempel fjärde kirurgisk kliniken i Helsingfors, det är likadant. Ja, där är också i väggarna. Det finns någonting som liksom bara har vuxit fram. Och så att vi vet inte, men det är otroligt. Och sen det där var ju aldrig någon språkstrider. Vi var ju både finskspråkiga och svenskspråkiga. Men alla kunde så mycket att man kunde tala sitt eget modersmål. Så det började aldrig liksom översättas och tolkas. För patienterna talar man ju alltid patientens språk. Det var mycket viktigt. Att det höll de strängt på. Att det fick man inte liksom ha börjat tilltala dem på finska eller svenska om de var. Det skulle vara det språket. Och de skulle alltid få själv välja vilket språk de skulle behandlas på. Men och sen tror jag nog det är sammanhållning mellan sköterskor och läkare, sjukhusbiträden. Och vi drack ju kaffe tillsammans, vi var alla tillsammans. Och det var ingen skillnad på hög eller låg där. Utan alla satt på varsin taburett bara.
Men lyckades man då alltid få den här andan att fortsätta när det kom ju i alla fall ny personal?
Majoriteten var den där gamla andan. Så var det, liksom, det blev bara en sak att alla blev likadana. Att det var ingen sen. Det gick inte att vara annorlunda, utan alla skulle vara lika.
Ja. Höll den i sig den här mjölbåsta andan då, från det att ni kom till det att ni slutade?
Till sista. Ja, in i sista. Ja. Det är ju det som är så tragiskt, att man inte kunde liksom ha något ordentligt samarbete med Västra Nylands sjukhus, att vi skulle kunna samarbeta och kunna på något sätt. För det skulle ju ha behövt det här sjukhuset. Absolut.
Ja, det kunde ju komplettera varandra. Att det hade ju kunnat delas upp på det viset att vissa saker köttes där och kirurgi bland annat och gynekologi och andra specialiteter. Och här hade vi ju då våra lungpatienter som var ju en stor grupp och mycket forskning som gjordes med anslutning just till lungvård. Att vi hade ju väldigt avancerade läkare som doktorerade. Vi har ju flera som doktorerade under den tiden de jobbade på Mjölvårdstad och gav ut publikationer som var väldigt erkända ute i världen också. Att det fanns ju mycket av den sorten som också smittade av sig sen på oss sjukskötare och så här, att vi fick ju ta del av det här, den där fina responsen som kom.
Det var ju det att när Mjölbos sjukhus var ju ett undervisningssjukhus, skolningssjukhus för lungläkare, och sen fick de specialisera på inre medicin när vi har professor Riska. Och de undervisade ju då förstås kandidater och de var så vana att undervisa de läkarna att de undervisade oss hela tiden också. Så jag satt mig i arbetsplatsskolning säkert i 30 år. För att de lärde oss hela tiden. Och man liksom måste lära sig tänka själv och liksom fundera ut. Så det var liksom givande.
Men hur var det då, vad ska vi säga, fanns det en rivalitet mellan Mjölbolsta och sjukhuset i Ekenäs?
Först upplevde vi det aldrig, men sen på senare år, i och med att politikerna fick börja ta hand om allt, så då då gick det nog åt skogen.
Mm. Vad säger du, Elsa-Maj?
Jo, jag upplevde nog på samma vis att inte var det ju i början, då tyckte jag. Och nu tycker jag efter det också att det nu blev sen så här schismer överhuvudtaget bland politikerna, så inte var det bland vårdpersonalen. Att jag tror nog att vi har kommit överens ända till det bittra slutet.
Just det, att det var politikerna i Ekenäs och politikerna i Karis som stred. Men att inte då mellan liksom sjukhusen.
Nej, att personalen hade nog inte liksom var invandrare i det. Att vi kom nog bra överens med våra kollegor. Men det är klart att de upplevde sen som ett hot när Mjölbassa stängdes och de började komma dit. När det fanns liksom sådana som inte hade ordinarie plats så fick ju de som hade ordinarie fick ju tjänst. Och det, då blev det ju lite förstås jobbigt för dem.
Hur upplevde ni då vården på Mjölbolsta under alla de år som ni jobbade där? Ändrades vården väldigt mycket? Kom det nya tankar? Hur upplever du, Mona?
Nya tankar. Till exempel, vi hade mycket diabetespatienter på min avdelning. Och jag har under min tid ändrade vi till exempel dieten och vården 3 gånger. Att från att ha börjat med ungefär smörgåskex och biffar och sånt, så slutade vi med helt normal kost. Och jag hade en underbar personal, för varje gång jag kom hem från en kurs, jag vet inte, nu är det annorlunda, nu gör vi så här. Och jag brukar fundera efteråt, tänkte att ingen sa att nej, det gör vi inte. Utan alla bara, jaha, och så fortsatte vi igen på ett annat sätt. Sjukhusbiten var så duktig också, att de kunde bra komma och säga att är det inte här för mycket kolhydrater? De liksom var så inkörda i det här, att de visste precis att om äpplen var för stort eller för litet, eller hur det var. Så nu ändrades ju vården mycket nog. Och den blev kanske också på något sätt effektivare.
Mm. Du upplevde ändå att det blev bättre hela tiden?
Jo. Ja.
Hur är det, Elsa-Maj, hur har du upplevt vården på Mjölbosta genom åren?
Nu har det ju ändrat under årens lopp ganska mycket. Jag hade ju väldigt mycket att göra med lungpatienter. Och där kom det ju en hel del nya rön också. Hela den här tuberkulosvården ändrades ju. Den var ju revolutionerande på många sätt. De blev ju inte liggande mera så länge på avdelningarna heller, för att det utvecklades nya system och nya mediciner kom ju också under tiden. Så att det var ju en stor grupp som minskar duktigt. Sen hade vi ju väldigt många sådana andra utredningar, cancer, lungcancer och astmapatienter och sådana som där också vården ändrades någon där. Förbättrades och förenklades kanske. Det kom nya inhalationsmediciner som gällde astma och sådana här. Att nu har det ändrat mycket under åren i alla fall, förbättrats och förenklats. Men sen var det i själva vården så har ju också man lämnat bort sådana här uppgifter som var kanske tidsödande och inte så mycket bättre saker. Man tvättar ju inte patienterna från både morgon och kväll, utan det, man rationaliserar sådana här saker nog mycket under och gav den här tiden till mera uppbyggande vård, ska vi säga. På det viset nog ändrades den sidan också väldigt mycket.
När man tänker på vårdpersonal idag så är det oftast så att rubrikerna heter att man har inte tid att ta hand om patienter, utan man gör det absolut nödvändigaste. Men det här att umgås, prata, kanske ge lite tid, den där extra tiden, så det lär ju inte ska finnas idag. Nej. Fanns det då på er tid, och vad gjorde ni då i så fall, Mona?
Vi gick och pratade med patienterna. Till exempel när vi hade kvällsrond, som vi kallade, när vi började dela ut kvällsmedicin och titta över dem till natten, så det tog ju en hel tid för att man skulle prata med alla patienter. Och man, så att nu hade man då liksom mera tid. Att jag kan nog förstå att det är bråttom nu.
Det, var det så att det fanns mera personal på din tid? Eller?
Nej, inte fanns det mera personal. Inte. Men det var en gammal hjälpsköterska som en gång sa, när någon klagade, att vet ni, förr i världen var det så stressigt, ingen talade om stress. Man hade inte tid att fundera på sånt, om det är stress eller inte. det är nog också en inställningsfråga förstås, men nu är det jobbigt på de här avdelningarna. När jag själv låg i somras i Lojo så såg jag nog när Ekenäs inte alls opererade. Så kom de alla dit nästan. Och det var nog faktiskt jobbigt för dem. Men det där, bra gjorde den då. Men det var nog så att steg en upp från sängen så var följande där. Med samma. Det var en ny patient. Det var inte liksom några pauser. För lite personal är det ju nog. Det är det nog. Det skulle nog borde vara lite mera.
Vad pratade du Else-Maj med patienten om på den tiden eftersom det fanns tid då för i världen så att säga?
No, det kom ju fram mycket som patienterna kanske grubblar på, ville veta resultat av någon undersökning och hur man gör dem och liksom sådana oro som man upplevde att patienterna kände, så försökte man ju reda ut och hjälpa upp på något vis.
Men fanns det då på den tiden ni arbetade också den här känslan av att inte räcka till, inte hinna?
Många. Nu var det ju så att man hoppade över matpaus. Det fanns inga matpaus. Det fanns ingen matpaus. Att det där fanns ju många dagar när man inte bara drack åt hemma och sen åt man på eftermiddag här. Mm. Att det lönade sig inte gå till matsalen för man hann inte att springa ner och äta någonting. Utan det fick vara så att hela så åt man en filkopp.
Ja. Så det är ingenting nytt?
Nej, det är ingenting nytt. Det är ingenting nytt.
Hur var det sen längs med tiden på Mjölbolsta? För att så småningom sen så blev det kanske lite, jag vet inte, blev det knepigare att jobba sen när det blev tal om att vad ska hända med Mjölbolsta i framtiden?
Det blev nog det. Och det blev ju alla avdelningar samarbetar fortfarande och liksom var vänner och så här. Ingen var liksom några rivaler. Men det var ju en sån där osäkerhetskänsla och fortfarande har jag nog den där känslan att när man hör honom bli arbetslös så tar det bak. Mm. Mm.
Kari Stad sålde Mjölbolsta sen till Folkhälsan. Mm. Hur kändes det för er?
No, det var ju en på det viset en bra lösning tyckte vi nog att det, man kände ju till Folkhälsan från gammalt och också tuberkulosvården i tiden har ju Folkhälsan haft mycket och varit mycket inblandad i den. Så att den på något vis passade ju in att den köptes. Men nu var det ju en epok som var slut. Mm. Det var ledsamt på ett sätt. Men det var ju gick som det gick. Man kunde ju inte hindra den sen mera. På det viset var det ju bra att det var Folkhälsan som köpte den.
Hur gick pratet på arbetet? Var det något som ni mycket pratade om under arbetstid och funderade hur det ska bli och så här?
Och ja, det var nog mycket oroligt. Folk funderade ju att var ska de börja jobba? Och den tiden fanns inte sådana sjukvård eller liksom arbetsplatser var som helst. Utan det som nu hade möjlighet så får ju till Jorvo och så här, men att det var ju att flytta dit åt det hållet då också. Det fanns ju inte arbetsplatser på i Ekenäs heller, bara några, så att folk får ju också till Lojo sjukhus, fanns det ju någon plats, men att det var ju inte så där bara att välja inte. Det var ganska kärvt, nu är det ju annorlunda, nu får man ju en tjänst på ett annat sätt.
Hur upplevde du?
Det var tungt tid, att jag blev ju då sjukpensionerade jag ett år före, så att jag var ju inte förstås riktigt i bra skick heller, men det var tungt. Mm.
Hur känns det så där för er när ni kör förbi Mjölbolsta i svart eller kanske av någon anledning åker in dit och så här, hur känns det idag?
I början var det nog jättesvårt. Mm. Nu har man vant sig.
Ja, det stämmer. Nu kändes det i början så där att oj, det var även otroligt fin tid som nu är förlorad på det viset.
Men att idag kanske det inte känns så mycket mera.
No, man vänjer ju sig, det har ju gått så många år sedan att det är ju annorlunda nu. Man tycker bara att det är en så stor fin byggnad som nu står där i skogen och skulle kunna utnyttjas mycket väl också. Att man hoppas att det nu blir någon klok verksamhet där.
Mm. Har ni några idéer på vad man skulle kunna göra där nu när flyktingförläggningen stängs?
Nej, jag vet inte riktigt. När man inte förstår sig på den här pengarna och ekonomin, så det som då skulle ha borde vara var ju det att där skulle ha funnits riktigt bra plats för till exempel människor som blir opererade och rehabilitering och deras eftervård. Mm. Det skulle vara utmärkt, alldeles utmärkt. Att det var ju också synd att den där rehabiliteringsavdelningen.
Den upphörde ju till sist. Den var ju i verksam ända till det.
Ja, den där, till sist. Där var Rita Pima, den.
Ja.
De var ju så jätteskickliga och duktiga. Och fick de här, till exempel hjärnblödningspatienter på benen. Och det, att alltså, det var ju en miss nog att stänga en sån avdelning. Absolut. Där fanns ju allt. Frontalterapeut, ergoterapeut, sjukskötare, hjälpskötare, fysioterapeuter. Allt liksom samlat. Och sen läkare som var specialiserad på åldringsvård och så här rehabilitering.
Ja.
Så det är liksom, men det är på något sätt så att alla, man förstår inte det här arbetet när man inte sysslar med det. Det är inte bara så där att stänga och sen börja med annars. För man ska ju ha hela det här arsenalet av människor och kunskap.
Nu har vi Raseborgs sjukhus och Lojo sjukhus kvar här i vår region. Mm. Hur ser ni på de sjukhusen och om ni har haft någon kontakt med dem?
Jag har ju legat patient på Raseborgs sjukhus och sen i Lojo. Och jag måste säga, när man blev opererad i knä så var kirurgskaden, det var jättefin vård tyckte jag. Och trevliga sköterskor och allt var bra. I somras var jag där när jag fick det här lårbensbrottet, så jag hade varit i Lojo och blev opererad. Och jag vet, den där avdelningspersonalen där, jag förstod på dem att de var liksom hopplockade från olika avdelningar. Att det var, de var inte liksom, det var inte den här samma personalen som var i, och det var inte funka på samma sätt. Men sen flyttade jag till bäddavdelningen, vilket jag då hade, var min stora skräck, för jag hade alltid bara hört negativt om egens bäddavdelning. Att det är så oroligt och det är så hopplöst och det skriker de och ropar. Jag måste säga att jag lyfter hatten för bäddavdelningen. Det är nog den bästa vården jag har fått. Sån helhetsvård får man inte. Där var de vänliga, empatiska. Fast det var den hetaste tiden för sommaren. Och det var dålig luftkonditionering där. Det var jag ingen alls, tror jag. Så jobbar de på och klagar inte. Jag är 10 plus för den avdelningen.
Och i Ekenäs nu alltså?
I Ekenäs, ja. Det var nog. Och Lojo var nog riktigt bra. Jag låg där några dygn, 5 dygn tror jag. Och det var nog också bra. Riktigt bra. Mm. De visserligen var ju på finska allt. Men de var nog medvetna om att jag var svensk. Ja. Fast jag hade mitt finska namn. För när jag får hem så sa läkarna att nu är det säkert trevligt att komma hem och tala sitt modersmål. Så de var nog liksom medvetna. De försökte nog med det.
Så man behöver inte vara rädd för att bli sjuk idag, utan man får en bra vård.
Mona. Jo, nu får man vård nog. Nu får man vård. Att än så länge åtminstone hur det sen går med Raseborgs sjukhus, det får vi se. Det verkar nog bra knappra bort hela tiden någonting därifrån. Så.
När ni tänker då framåt, så hurdan vård önskar ni att vi ska få här i Finland? Om vi börjar med dig, Mona.
Man går ju alltid till sig själv närmast. Att man borde ju förstås sköta så att man skulle själv bli väl beskött. Att det är nog, bemötande är nog väldigt viktigt. Och kunnande förstås.
Vad säger du, Elsemaj? Hurdan vård vill du ha i framtiden?
Nu håller jag med Mona. Nu är det ju den här att man känner att man blir omhändertagen och känner sig trygg i den vård man får. Nu är det språk är ju väldigt viktigt, men det är ju inte det enda, när det är den där kunskapen man ser och den där känslan av att faktiskt bli sedd och omhändertagen som är det viktigaste.